qera listën e level komna til en spännande program av invånares inblick. Det här på egen kraft på radio och idag har vi den stora äran att välkomna en person som spelar en nyckelroll i Sigtuna kommun i utbildningssystemet. Sedan den 1 januari i år han har axlat ansvaret för som ordförande för den nybildade förskol- och grundskolnämnden. En person med visioner och engagemang för att göra en positiv förändring för våra barns framtid. Och vi ger en väldigt varm välkommen till våra gäst i programmet idag, som är Mattias Askersson. Mattias,
tack.
Välkommen.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Ja, Mattias, vi känner stor glädje att du är med oss här idag och kan berätta din roll i den nya nämnden som bildades och som har en stor, väldigt viktig funktion när det gäller barnens framtid. Så det är de som kommer att ta. Kan du berätta för oss om din vision för förskol- och grundskolnämnden i Sigtuna kommun under din mandatperiod som ordförande? Vilka är dina visioner som du har?
Ja, men inledningsvis stort tack för att jag får vara här. Och som du var inne på, jag är ju relativt ny i den rollen, men inte ny i politiken. Jag har ju varit ordförande i den nämnd som hette Utbildning och arbetsmarknadsnämnden från 2017 fram till årsskiftet. Så jag har ju jobbat med skolfrågor tidigare, men då primärt gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor. Och nu har jag klivit in i förskole- och grundskolenämnden, och det är ju väldigt, väldigt intressant. Det är till viss del väldigt likt skolfrågorna på gymnasial och vuxenutbildningsnivå, men också väldigt olikt. Till exempel förskolan är ett helt nytt område för mig, vilket är väldigt intressant. Jag var här tidigare idag på verksamhetsbesök på Brage förskola i Vallsta och fick höra om deras arbete. Men om jag skulle peka ut något som jag känner att det här är något vi verkligen behöver jobba med och som vi behöver få bukt på, så är det elever som har ett utåtagerande eller som har normavvikande beteenden, alltså stör och förstör för sina klasskompisar. Där ser vi inte bara i Sigtuna kommun utan i hela Sverige att vi har en utmaning med det. Och därför är jag väldigt glad att vi i den budgeten som vi la fram och som beslutades inför 2024, så har vi ett 10-punktsprogram som vi ser är nyckelfaktorer för att komma till rätta med det problemet. Sen är ju en stor utmaning som vi har likt andra kommuner med en hög andel utrikesfödda är det svenska språket. Och där behöver vi jobba väldigt aktivt redan i förskolan att bygga upp kunskaperna i svenska hos våra elever. För vi vet att det är väldigt viktigt när man ska gå ut, ut i arbetslivet och ut på arbetsmarknaden.
Jag hade en annan fråga som nästan du har svarat på. Det gäller vilka prioriterade områden eller utmaningar här nämnde för förskolan och grundskolan, precis som du sa. Hur man kan agera för de barn som vi pratar om, de är små, men jag menar de lite har lite äldre, att de vill inte vara på skolan. Det är ett problem också till de som har ingen lust, de vill inte vara där. Men de inser inte hur viktigt det är för att de ska bemöta framtiden också, att de ska vara på skolan.
Ja, och det är ju en målgrupp, och det är de som man kanske lite slarvigt kallar för hemmasittare, är en målgrupp som är väldigt svår att nå. Det finns sociala fobier eller problematik som gör att vi från kommunen och från skolan vi kommer inte i kontakt med eleverna. Och där finns det en utmaning, och den brottas alla kommuner med i olika utsträckning. Men jag tror i grund och botten att om vi får till ett bra förebyggande arbete redan i förskolan, där vi jobbar mot föräldrar i nära kontakt och i nära relation med föräldrarna, så kan vi också bygga ett förtroende mellan vårdnadshavare och skola, så att vi på ett bättre sätt kan fånga upp de eleverna tidigt, så att man inte hamnar i situationen att man blir hemmasittare. Men det är en komplex grupp, allt från att man har social fobi eller att man har någon NPF-diagnos som gör att man inte känner att skolan är platsen för sig, vilket gör att det finns liksom inte en quick fix. Vi behöver jobba med en bred palett av åtgärder.
I Sverige finns inte den system som finns i Amerika där föräldrarna eller i hemma de kan undervisa sina egna barn. Det var ett fall, jag tror för länge sedan, ett par som blev anmäld på grund av att de hade inte skickat till sina barn till skolan. De hade skolplikt att komma till skolan, men där finns andra faktorer, avståndet, man ligger ute på landet så kan inte komma till skolan. Men apropå det som du nämnde nu, hur ser du samarbete mellan förskola, grundskola, nämnde och andra relevanta aktörer, precis såsom skolor, föräldrar och lokalsamhället, precis som du kom in i det?
Nej, men till att börja med, du nämnde förskola, grundskola och liksom även gymnasieskola. Där tror jag att vi, nu blir jag väldigt teknisk, men att vi har bildat en förvaltning där alla skolformer ligger kommer skapa en större förståelse för den röda tråden. Att förskolans överlämning till grundskolan är viktig även för överlämningen till gymnasiet. Och få den helheten och förståelsen tror jag i grund och botten är väldigt, väldigt positivt. Men sen måste ju vi från kommunens sida jobba, och framförallt skolans sida, jobba aktivt. Till exempel med socialtjänsten, men också civilsamhället. Det finns ju olika sätt att nå den här gruppen. Och vi har till exempel något som vi är medlemmar i, ett samordningsförbund som också jobbar mot gruppen hemmasittare. Där man har olika aktiviteter för att försöka nå de här eleverna. För vårt mål från kommunen är ju att eleverna ska komma tillbaka till skolan, få en gymnasieexamen. För vi vet att det är det bästa vaccinet mot ohälsa, arbetslöshet och också, vilket är väldigt aktuellt i dagsläget, att det är ett vaccin mot att hamna i kriminalitet.
Precis, de känner sig stark gentemot de påfrestningar som kan finnas omkring dem. Precis. Mattias, vad är din syn på inkludering och mångfald inom förskola och grundskolan, och hur tänker du främja dessa värden i Sigtuna kommun? Jag tycker att också det ingår också båda förskollärare och alla andra också. Det är en komplement båda också, eller hur?
Ja, men absolut. Och vi är en kommun med invånare från alla delar av världen. Och det ska ju också värdesättas, så att säga. Att det ska inte kännas som att man inte kan visa att man har släkt i Sydamerika eller i ett asiatiskt land, att vi ska fånga upp det. Men grundplattan behöver ju vara, och det vet vi också för att man ska komma ut i arbetslivet, är det svenska språket och att vi gemensamt arbetar med de svenska värderingarna som vi har. Och där vet jag, och efter ett verksamhetsbesök i förskolan, att man jobbar väldigt aktivt även mot föräldrar eller i relation till vårdnadshavare med att även fånga in kulturella uttryck som kommer från andra länder. Till exempel att man har aktiviteter där föräldrarna får läsa en bok på modersmålet som man sedermera även läser på svenska i förskolan. Det stärker också föräldrarnas förståelse för att de är en viktig del i barnens kunskapsinhämtning och byggande.
Det är jättebra initiativ och idé för inkludering faktiskt. Jättebra. Det är berikande med varandra. Genom bokläsning, bokcirkel så att säga. Det finns vissa fördelar och nackdelar, och det här är lite utmaningen med digitalisering. Hur ser du digitalisering roll på förskolan och grundskoleutbildningen? Och vilka åtgärder planerar du och att implementera för att säkerställa att eleverna får en modern och relevant utbildning i detta? Det här är någon nyckel också för att man ska kunna det här med långlivslärande och personlig utveckling med det här. Mm. Det är det går väldigt fort med den här digitaliseringen också.
Nej, men absolut, och det är ju viktigt att skolan hänger med i utvecklingen i världen. Däremot så är min uppfattning att skolan kanske har sprungit lite för fort in i den digitala eran och glömt bort att det finns kvaliteter som inte går att tillgodose fullt ut via en läsplatta. Till exempel vet vi att läsning i en pappersbok, alltså en fysisk bok, kan ha positiva effekter på läsning och förståelse. Samma sak skriva för hand. Jag tror att man behöver väga både att vara modern med att fortsätta hålla i det som vi vet från forskning faktiskt ger effekt på kunskap och lärande.
Att de två världarna möts.
Exakt.
Precis, och det är precis som du säger, jag vet att vissa skolor har blivit prissatt med när det gäller digitalisering, ställning i höjden med flera andra. På grund av vissa lärare har jobbat väldigt didaktiskt med eleverna. Så att jag tror att Sigtuna kommun och skolorna har varit väldigt duktiga på det. Och jag tycker också när det gäller vi har fått nya skolorna. Jag kom tillbaka från Spanien, jag bodde några år i Spanien och sen kom tillbaka. Och då var Timbala centralskolan nytt för nya och sen Ställningen skolan och Timbala skolan. Så det finns väldigt satsning på det gäller utbildningen i Sigtuna kommun faktiskt.
Ja, men de digitala verktygen är här för att stanna och vi ska nyttja dem på ett klokt och bra sätt. Men vi ser också att det finns, ska man säga, fallgropar med det digitala. Till exempel att barn enbart sitter med skärmar framför sig dagar i ända. Vi vet att det påverkar, kan påverka sömnen, kan påverka synen och också koncentrationssvårigheter som är följd av att man hela tiden har ett behov av, ska man säga, kortsiktig motivation. Vissa saker är sådana att man behöver traggla och kanske inte är det roligaste. Så att jag tror i grund och botten att diskussionen om huruvida man ska ha mer papper och penna och böcker är klok. Men även också diskussionen om huruvida man ska ha mobilen med i skolan. Där vet jag att många av våra skolor till exempel har att man inte har mobilen under en lektion. För det är ett störande moment att ha en mobil. Det vet man själv om man sitter i ett möte och mobilen vibrerar i fickan. Så börjar man tänka på vem kan det ha varit som ringer. Vad ringer personen om? Och då har man det, bara för en kort sekund tappat fokus från det som man var där för.
Precis, det är alldeles riktigt. Och jag tänkte på läraren som har för sin lektion och allt det där. För att det ska hamna på bästa sätt på alla eleverna i klassrummen. Och sen någon telefon ringer, så det förstörs precis hela momentet. Och sen att återuppta den momentet där det var, det ibland kanske det är omöjligt att komma igen till det. En annan sak som jag, apropå det här att man sitter väldigt länge, väldigt många timmar framför skärmen och sådär. Jag läste en rapport för några månader sedan om att det har aldrig varit så många unga som behöver glasögonen som inte fanns tidigare. Det går längre och längre i åldern på grund av precis mobil till exempel, men hela tiden, och sen man sitter, och sen kanske när man sitter hemma också ännu mer, kanske två timmar till, barnen med sina spel eller vad kan det vara. Så att ja, absolut, det här är också det där också man måste ta självledarskap. Nu ska jag ta lite avstånd av det, precis. Ja, kan du, Mattias, dela med oss av dina tankar om hållbarhet och miljömedvetenhet inom förskola och grundskolaverksamheten? Om hur anser du att integrera dessa principer i verksamheten?
Ja, men det är ju en del i skolan och förskolans roll att ska vi säga, förbereda våra barn och unga för livet efter skolan, hur man kan agera för att vara en god medborgare. Det handlar inte bara om den miljömässiga hållbarheten utan även sociala och ekonomiska. Att ha, ja, ens ekonomi, hur ska man agera i relation till andra. Och där vet jag att det görs ett stort arbete i våra skolor och förskolor, men även i gymnasieskolan, där det även där är inskrivet. Men om man ska gå in på lite, vad ska man säga, konkret vad våra förskolor kan göra, så är ju bland annat så jobbar ju förskolorna med något som kallas för SIG-vändan, där man jobbar med spillmaterial från verksamheter. Det kan vara kortare plankor eller liknande som man istället för att gå och köpa nytt kan nyttja i förskolan och då använda i undervisningen. Det kan vara att man går ut, vilket jag såg idag på Brage, att man använder kottar, pinnar i undervisningen. Och då får ju också barnen en förståelse för sin närmiljö och naturen i stort. Det är ju också en del i att förstå sin miljö och hur man ska arbeta för ett hållbart samhälle.
Jag har sett på någon förskola, tror jag också, jag blev imponerad för att det var små barn också. Hur man skulle sortera och allt det där, och de var jätteduktiga och de visste, och det gör en bra intryck, för att när jag har varit ute på gatan och väntat på en buss och jag ser att barnen kommer och går till en papperskorg och lägger den, trots att kanske ligger lite långt bort, men det betyder att det har hamnat rätt, att den medvetenhet som man har väckt upp redan då, det betyder att de kommer att den går vidare. Så det är på rätt sätt att det kommer in till barnens medvetenhet om detta. Hur ser du på utmaningar och möjligheten med att möta individuella behov och skapa en inkluderande undervisningsmiljö för att alla elever?
Ja, men det är klart att vissa utmaningar finns. Det kan handla om språkskillnader. Alltså att vi har många med ett annat modersmål påverkar ju undervisningen i svenska. Man behöver ha den på ett annat sätt. Det är därför skollagen till exempel har svenska som andra språk. Och den arbetar ju vi väldigt aktivt med i kommunen. Men det kan ju också vara så att det är NPF-diagnoser, behov av särskilt stöd och liknande. Och där kan man ju jobba på olika sätt. Vi har ju kommunen resursenheter som riktar sig till elever som har behov av särskilt stöd utifrån vissa parametrar. Till exempel språklig sårbarhet kan vara en, och då har man specialiserat sig på det i en resursenhet. Men sen kan man också ha den delen som vi i gymnasiet har varit väldigt duktiga på, genom att vi införde något som vi kallar Arlanda-lektionen, har vi kunnat minska ner på individuella insatser där man behöver särinsatser, att faktiskt kunna ha det inom ram i klassrummet genom en ganska enkel sak. Ordning och struktur i klassrummet. Tydlighet i vad som förväntas av dig under lektionen. Sen går man in på att genomföra det. Sen avslutar man lektionen med att gå igenom vad vi har gjort och varför. Det är positivt framförallt för elever med NPF-diagnoser. Men också för övriga elever. Man vet vad som förväntas. Och det gör också att det skapas ett lugn i klassrummet som gör att eleverna hänger med på ett annat sätt. Och läraren eller pedagogen har möjlighet att stötta lite extra till den eleven som behöver det.
Jag tänkte på, precis som du säger, och kanske ibland till exempel i en klassrum det finns en elev som det tar tid att den eleven lär sig och hur det finns skolsköterskor på alla skolorna som finns på plats, eller hur, som kanske kommer en vecka eller finns på varje
skolsköterskor.
Ja. Och sen då kanske man måste tänka, wow, kanske det är någonting där som vi måste titta på, kanske det är något annat som ligger på grund av att det dröjer i den, kanske det finns inte så mycket umörsamhet av den eleven. Och för att den där är inte någon som man bara kommer på, utan det måste utredas och det måste kartläggas vissa, en procedur som måste man följas, eller hur?
Ja, och där har ju skolan inte bara i Sigtuna utan generellt en utmaning att försöka få ner liksom påbörjan av insatser tidigare i åldrarna. Det kan, vi pratar ofta om skolan, men det kan till och med vara så att det redan i förskolan syns, och då bör adekvata insatser komma redan då. Att det till exempel är språklig sårbarhet, att få till insatser som stöttar och hjälper den, det barnet eller den eleven. Vi har en tradition i svensk skola att det kommer väldigt sent. Och försöka komma i kapp när man har halkat efter ett par år är mycket svårare än att kunna kliva in direkt.
Men apropå det du säger, jag kände ett fall i en familj för några år sedan. De hade barn som gick till skolan och sen han gick från klassen bara ut. Och han ville inte komma in, men sen så småningom utreddes av det var något problem där. Så det var jättebra och föräldrarna kände sig väldigt tacksam för att det kom flera involverade att hjälpa på rätt sätt till barnen, så att barnen inte, det var en chock på varför han inte känner sig redo för att vara i den gruppen och sådana saker. Så att precis som du säger, det är väldigt viktigt uppmärksamhet som vuxna har omkring båda föräldrarna också, för att föräldrarna kanske det är de som vistas mest med barnen, så att de sen. Mattias, kan du dela med oss några konkreta planer eller initiativ du har för att förbättra kvalitet på undervisningen, resultat för eleverna i Sigtuna kommun?
Men den stora grundplattan för skolutvecklingen i kommunen, det är ju vårt skolutvecklingsprogram. Och det är ju någonting som vi parlamentariskt har varit eniga om. Och det har ju reviderats, och nu just nu håller vi på med en revidering av det skolutvecklingsprogrammet. Och vi ska ses här om bara någon vecka, alla partier, för att diskutera om ramarna för det, för att sedan ge förvaltningen i uppdrag att utgå ifrån de tre målen då, som vi har haft och som vi nu kommer troligtvis även ha framöver. Och det är ju grundplattan, att den grundplattan är politisk, det finns en bred politisk förankring, är ju i grund och botten bra för verksamheterna. Att man vet att det här ska vi utgå ifrån, och det är det här politiken i bred konsensus tycker att vi ska utgå ifrån. Det är liksom grunden, och det tycker jag är en styrka för Sigtuna kommun att samtliga partier har stått bakom. Jag hoppas att vi även i den revidering som kommer nu även där kommer ha en bred politisk förankring.
Så det betyder att det finns en enighet i det hela med de övriga. Eller vissa jämna faktorer som tänker att det är viktigt det här för alla barn.
Ja, men exakt. Det är egentligen vilka övergripande mål ska Sigtuna kommun ha för skolan? Det kan handla om, tidigare har varit trygghet, det har varit kunskap, men det har också varit medarbetarskap. Alltså, hur jobbar vi med att få kompetenta lärare, behålla lärare, se till att vi får fler behöriga lärare, vilket har varit en utmaning och är en utmaning för många kommuner och inte minst även här. Och att vi gemensamt är överens om de tre målen, det gör det mycket enklare för professionen att jobba aktivt med det. Men om jag ska gå till något som vi från politiskt håll, i alla fall kommunledningen, har pekat ut, så är det ju det här 10-punktsprogrammet som är en reform för att stävja stök och otrygghet på våra skolor, primärt högstadieskolor, där vi har sett utmaningar med det. För att komma till bukt med det och skapa en skola som är där det finns studiero och möjlighet att inhämta de kunskaper som vi faktiskt förväntas leverera till våra elever enligt skollagen.
Mattias, apropå, vi pratade om det här med kvalitet och den där hur ligger, jag vet inte om man gör detta på risknivå, det här med prisas rapport, hur ligger vi till i Sverige? Och finns det där också som man kan se hur ligger i Sigtuna kommun, eller är det bara i hela Sverige som man i den rapporten?
Nej, men PISA pekar ju ut nationellt. Rätt säker på att vi inte kan få siffror på kommunen. Däremot kan vi ju mäta på via andra parametrar. Till exempel har vi Colada där vi följer upp till exempel betyg i 3:an, 6:an och 9:an eller behörighet i gymnasiet och så. Och där har vi historiskt legat dåligt men har gjort ett arbete och kommit till en bättre nivå. Om man jämför oss med jämförbara kommuner, alltså utifrån socioekonomi, demografi, så har vi legat väldigt bra. Där ser vi ju att vi kanske gör en liten, ska man säga, nedåtgång nu. Vågar inte säga att det är en ny trend, men vi har en utmaning med många nyanlända som har kommit till våra skolor. Och det är en utmaning, för dem försöker vi ju slussa in i ordinarie klasser. Och det ställer också våra pedagoger och personal inför utmaningar när eleverna inte ligger på samma nivå. Men det jobbar vi ju med för att försöka lyfta även de eleverna. För målet är ju att de i slutändan ska ha en gymnasieexamen.
Precis. Och precis. Det här är att ingången till de eleverna att känna sig. Det är flera faktorer också som kommer in. Det här inkludering, att delaktighet, att de känner sig delaktig, inte utanför. Utan det sätter utmaningar på alla, de som är i klassen, för pedagoger och för dem själva också. Så att, men det är någon form också att man växer tillsammans på det här sättet. Jag tycker...
Ja, men så är det ju. Samtidigt så behöver man ju ha en förståelse för att om en elev kommer och har ingen kunskap i svenska, kanske inte heller ingen kunskap i engelska, eventuellt bristfällig utbildning från sitt hemland, då kan man inte tro att en inslussning i en ordinarie klass kommer lösa de utmaningar som den eleven Precis. Står inför. Utan då behöver man jobba med till exempel förberedelseklasser. Precis. Och det är faktiskt en av punkterna i vårt 10-punktsprogram. Att arbeta mer riktat med de eleverna gemensamt för att lyfta dem mer innan de kommer in i ordinarie klasser. För att det kommer stötta de eleverna och det kommer också ge förutsättningar för lärarna i de ordinarie klasserna att ge det stödet som de ordinarie eleverna i de klasserna behöver.
För att de ska känna sig trygga också när de kommer.
Ja, delvis, men också för att eleverna ska ha en stabil grund när de kliver in i ordinarie klass.
Under min tid som jag kommer till Sverige på 80-talet fanns det, jag vet inte om det finns, du kanske vet bättre om det här med ITK, introduktionskurs. Finns det någon fortfarande eller någon liknande?
Ja, på gymnasienivå så har man introduktionsprogram.
Okay.
Men i grundskolan så är det ju framförallt förberedelseklasser. Och sedan så ska man då, alltså målet, och det är även det för introduktionsprogrammen på gymnasiet. Målet är ju att man ska komma in på ett nationellt program eller i en ordinarie klass för att kunna slutföra utbildningen och då få en gymnasiebehörighet eller en gymnasieexamen i slutändan.
Mattias, hur ser det ut eleverna från grundskolan sen kommer till gymnasiet? Finns där det slutar skyldighet att eleverna eller när de kommer till gymnasiet fortfarande de är skyldiga att fortsätta, eller de kan säga jag vill inte fortsätta bara på gymnasiet, jag vill bara jobba.
Ja, men gymnasiet är ju frivilligt,
frivilligt idag. Precis.
Men det är ju en väldigt liten andel som inte går på gymnasiet. Och det bygger ju på att arbetsgivarna kräver idag i stor utsträckning att man har en fullföljd gymnasieutbildning.
Precis.
Så de flesta går ju vidare i gymnasiet.
Det finns en, kanske du som har varit tidigare ordförande i arbetsmarknadsutbildningen. Det fanns också en annan gymnasie som ligger efter stationen vid Bäckers. Det här är praktiskt, vad heter den?
Märsta praktiska.
Ja, just det. Det är andra sort utbildningen för de som inte kommer till.
Vi har ju, ska vi se, vi har 5 gymnasieskolor i kommunen idag. Mm. Om jag räknar rätt. Jag har ju Jensen, yes, som ligger här ute i Vänggården där vi sitter. Vi har ju SSOL som ligger i Sigtuna. Sedan har vi ju Arlandagymnasiet. Och vi har Märsta praktiska. Men vi har även Bergstrands gymnasium som ligger ute vid Kålsta. Och de har ju en utbildning inom primärt transport. Och så att de här gymnasieskolorna kompletterar ju varann. Och bidrar till att vi har ett utbud av olika typer av utbildningar. Den Märsta praktiska kanske lite mer praktiska program, medan SSOL har ju studieförberedande program. De har ju bland annat det som kallas för IB, alltså kan jag inte säga för kort, liksom det fullständiga, men det handlar ju om att man, det är en internationell standard för utbildning på gymnasienivå. Så att de kompletterar varandra. Sen har vi ju den stora gymnasieregionen i Stockholms län. Jag själv gick ju på gymnasiet i Bromma för att jag ville läsa flygteknik, som då inte fanns på Arlanda gymnasiet. Och hade den möjligheten. Så att våra elever, när de väl väljer gymnasium, då går de ofta vidare till olika. Så det är inte enbart de i kommunen.
Sigtuna kommun, jag tror under den tid som du har varit ordförande på arbetsmarknadsnämnden, det har varit väldigt framgångsrikt, det här utbildningen med tekniker i Arlanda på Kålsta. Det har varit väldigt skattat faktiskt, för att det här är med europeiska erkännande, så att man kunde utbilda sig här och jobba i någon annan EU-land med den certifikaten faktiskt.
Ja, men precis, och det har ju varit en av Stockholms läns mest populära gymnasieutbildningar. Vilket har varit väldigt roligt. Och speciellt som för detta elev på just flygteknikprogrammet är det ju väldigt roligt att både ha kunnat vara med och startat upp det, men också se att det ger positiv, får positiv respons. Och vi vet att det finns ett behov av flygtekniker och flygmekaniker.
Jag har en visa folk som känner ju på Arlanda och sådär. De gjorde praktik där och så där, och sen många var redan garanterade när de slutade, de fick jobbet var redan garanterat.
Ja,
precis.
Ja, det finns en stor brist på den yrkesgruppen, och vi sökte ju i, om det är ungefär 1,5 år sedan, så sökte vi om att få starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik också, för in mot flygtekniker och flygmekaniker, och tyvärr fick vi negativt besked, vilket är väldigt tråkigt. För vi vet att det finns ett behov av den typen av utbildning också.
Fanns också, och kanske har inte med det att göra, med speditör också. Finns den fortfarande?
Den finns fortfarande kvar.
Och den också är attraktiv. Det är många som, det är inte kanske bara från kommunen som kommer till den, utan från andra kommuner kommer till den.
Ja, men precis. Den är framförallt attraktiv från arbetsgivarsidan. Mm. De som har gått där får jobb. Och vi har ju många företag, utan att nämna några, som är runt fraktbranschen på Arlanda till exempel. Det finns fler platser, så det finns möjlighet att söka till den utbildningen. Och man får med största sannolikhet jobb direkt efter studierna.
Sigtuna kommun är framtidskommunen. Det är Arlanda som växer, Rosersberg som växer och sådär. Så att det är 10-11 000 arbetsplatser på Arlanda. Jag läste någon artikel intern som jag tror att det var 57-58 nationalitet som samarbetar runt med. Det är otroligt. Mattias, hur ser du på föräldrarnas, barnaskavares roll i förskola och grundskoleutbildningen, och hur avser du att involvera dem i beslutprocessen för att samarbeta kring elevernas lärande?
Nej, men föräldrarna är helt avgörande för sina barns eller vårdnadshavarna är avgörande för barnens kunskapsresa, oavsett om det är förskola, grundskola eller gymnasiet. Och det är därför det är så viktigt och väldigt glädjande också att många av våra förskolor jobbar väldigt aktivt i en relation med vårdnadshavarna. På olika sätt finns det språkliga utmaningar, fånga upp dem, till exempel med att de läser på modersmålet. Men man läser boken, samma bok på svenska på förskolan. Det bidrar också för barnets utveckling i sitt modersmål, men också i svenskan. Men också att föräldrarna känner att jag bidrar i mitt barns kunskapsinhämtning och lärande. Sen är det ju så, i grund och botten, så är det ju föräldrarna som är ansvariga, eller vårdnadshavarna som är ansvariga för sina barn, även i skolan. Sen ska skolpersonalen se till att det är en bra skolmiljö, men till exempel en av punkterna i det 10-punktsprogram som vi har tagit fram är elev- och föräldrakontrakt, där det tydliggörs vad kan vårdnadshavare och elever förvänta sig av skolan, men också vad skolan förväntar sig av elev och vårdnadshavare. Att man förstår sina roller.
Vad du än ska levereras. Leverera på sätt och vis. Precis.
Ja, men precis. Mm. Och det är ju viktigt. För att annars kan ju förväntningarna missmatcha med vad man... Så här, jag förväntar mig något av dig som du inte vet att jag förväntar mig. Och då blir det också svårt för dig att uppnå mina förväntningar. Precis. Så det är också väldigt viktigt.
Mattias, det har skrivits i tidningar, jag vet inte hur det är läget, Stena kommun, att vissa rektorer på vissa kommuner har blivit trött på att föräldrarna åker på semester med dem. Utan, sådär. Och det finns vissa fall där de har varit tvungna att betala ett antal böter, 60 000, andra. Hur upplever du, kanske du kan inte det här just nu, men är det någon som kanske upplevs i kommunen också? Har du fått någonting om detta?
Nej, men jag vet att vi har haft domstolsfall kopplat till föräldrar som har åkt iväg över längre tid med sina barn. Ja, och i Sverige gäller skolplikten, och den är väldigt strikt. Och det är ju inte för att vara elak mot föräldrarna som kanske vill åka utomlands, eller det kan handla om olika typer av resor. Det handlar ju i grund och botten om att barnet har rätt. Eleven har rätt till den undervisningen. Och det är ju därför vi har en skolplikt.
Mattias, vi närmar oss till slutet. Det är inte så många minuter kvar. Är det någonting som du skulle vilja lyfta upp, prata? Eller du har mikrofonen på dig, så att det är någonting som du skulle önska att...
Nej men så här skulle jag nog säga. Nu har jag varit ordförande i nämnden lite drygt 3 månader. Och det jag skulle säga är, den stora utmaningen för skolan är ju delvis studier och trygghet. Men det jobbas med i Sigtuna kommun. Den stora utmaningen är ju att få till att insatser och stöd kommer tidigt.
Rätt moment.
Ja, men just för att jag vet inte hur många gånger som jag har hört, både från professionen men från människor runt om skolan, som säger att ja, man brukar ju veta redan i förskolan vilka elever som kommer ha utmaningar. Men det är ju inte i förskolan eller de första åren i skolan som insatserna kommer. Utan de kommer mycket, mycket senare. Att försöka förskjuta ner stöd och hjälp som gör att elever som kanske hade halkat efter mindre hade kunnat få det stödet. Hade ju kunnat gjort att de eleverna hade klarat skolan på ett helt annat sätt. Och det är en utmaning som inte bara vi i Sigtuna kommun brottas med, utan även nationellt. Och det har ju inte heller hjälpt att barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inte har fungerat i Stockholm det senaste året. Att det är så långa köer när det handlar om utredningar gör ju att skolan har svårt att hantera. Är det en NPF-diagnos? Är det något annat? Och där behöver ju regionen och sjukvården steppa upp. För det är viktiga delar i för att skolpersonalen också ska få en förståelse för vilka behov som finns.
Precis, och agera efter det, precis.
Exakt.
Ja, ja Mattias, ja. Vi är så mer än tacksam för att du planerar din tid. Vi vet att det är en ordförande som sitter med den stor ansvar i sina axlar som du. Vi behöver åka runt, vi möter flera aktörerna. Och att när vi kontaktade dig, du tackade direkt och sen du skulle planera när du skulle besöka oss. Och vi är väldigt tacksam för denna minuter där du har berättat hur är visionen för dig som ordförande i den nämnde och för kommunen när det gäller grundskolan och förskolan och grundskolan. Precis.
Ja, men, och tack så mycket för att jag fick komma hit och jag måste avsluta. Det är ju ett ärofyllt uppdrag, ett väldigt viktigt uppdrag också. Det är ju ett tungt ansvar, men det är också väldigt, väldigt roligt. Jag bara tänkte på det nu, att jag har både varit på verksamhetsbesök på en förskola idag, men jag har också varit på Arlanda gymnasiet under deras politikervecka och pratat politik med gymnasieungdomar. Så det är ju väldigt roligt och givande att ha det här uppdraget. Så att jag är väldigt glad och tacksam över att ha fått det förtroendet.
Mattias, jag vill tacka dig för det som du gör. Jag har känt dig länge faktiskt och jag uppskattar alla dina engagemang på allt där du befinner dig och allt som du gör, för att alla insatser är viktiga för våra invånare. Vi tackar än en gång Mattias Askersson som är ny ordförande sedan årsskiftet för den förskola och grundskola ni nämnde. Och vi hoppas att andra politiker, andra aktörer som sitter i olika nivåer besöker oss och berättar om deras verksamhet, kommunfullmäktige och flera andra som vi försöker komma och bjuda in imorgon att de kan besöka oss. Tack så mycket för att ni lyssnade på oss och vi hoppas att vi har någon spännande gäster i nästa program. Tack så mycket Mattias för att du var med oss idag.
Tack så mycket.